Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Gå medan.
Som ni ser så snöar det en smula över nejden.
Det plockar fram ett vanligt måttband.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Kom igen då! Vi jobbar hela vägen!
Och som existerar därför att den vill finnas till.
Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar.
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag satt alls precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Tommy Soran Gemi är.
Över att ha hjälpt till.
Sist på båten, Carlton Gustav Hermadil.
Ja.
Vi har planerat den här resan i...
Noggrant och i detalj.
Det är 3 veckor, förberett oss till tänderna. Du glömmer ditt pass, Herman.
Jag gör ju det.
Kommer på det när du är vid Slussen ungefär, att du har glömt ditt pass?
Nej, det är Marcus och går från Slussen hit, mitt på mitten ungefär.
Ja. Ta beslutet då att det går nog med charm för att du flög utan pass till London 95. Ja. Hörde jag bara motiveringen. Efter det har vi haft ändå så här terrorråden i USA och just nu har vi krig i Europa, så kanske då ändå att man kommer lite kortare av skärm 2022 än man gjorde 95.
Ja. Oh.
I alla fall, så att taxin kommer. Du med en sekund hinner du med, men nu är alla med.
Ja. Jag vet inte, man tänker att man ska bli lättare efteråt, men det är också massa ångest som frigörs i den lättnaden i kroppen,
ja,
känner jag.
Jag känner också det. Jag ska inte fråga hur du kunde glömma ditt pass när det är det enda du ska ha med dig och det är den boken som du har i handen.
En liten anteckningsbok
på passet. Men jag ska släppa det. Nu ska vi se, nu får vi information. Fan, vilken god passagerare.
Fartygets befälhavare med besättning önskar er välkomna ombord på Viking Lines MS Viking Grace. Påberäknade ankomsttid till Mariehamn är klockan 14.10 och till Åbo klockan 19.50 lokala tider. Vi ber er observera följande säkerhetsinformation.
Nej, det är
för deprimerande.
Marcus, du var orolig hela tiden. Är vi på båten nu? Du frågar till dig med något sånt här. Var går gränsen för båten?
Hon visar väldigt pedagogiskt. Här är båten, där är inte båten.
Då stod du ändå på så här heltäckningsmattan när du ställde den frågan. Jag tyckte det var roligt.
Vilket smörgåsbord av grejer.
Här står då vad som finns på de olika våningarna. Jag kan ju avslöja så mycket som att retro bar and dancing, där kommer vi vara. Rockamore bar. Ja, det finns en risk.
Det finns en risk.
Club Vogue.
Nej, det känns för trendigt, tycker jag.
Ja, faktiskt. Sweet and Salty, det är ett café, där kommer vi inte vara. Buffén kommer vi vara på. Och sen när man kommer upp på våning 10, då snackar vi Oscar à la carte. Det låter ju otroligt härligt istället. Och så har vi då Champagne Lounge. Dit ska vi också.
Ja, men ska vi börja med att leta upp vår hytt?
En sån som de hånglade i rederiet ofta. En sån hytt. fråga alltså, personalen här, tror de har liksom att det är den att de kallar varandra för olika karaktärer i rederiet? Hur mycket kunskap finns det i rederiet bland personalen här?
Joker.
Aj! Vad fan håller du på med?
Uno var han intendent.
Det där var en liten beredskapsövning. Man måste hålla sig alert, man vet aldrig vad som kan hända.
Tony kommer
ihåg. Tony hade vi också, just ja.
Hörru du, är det inte idag som det står PTT i almanackan?
PTT, vad är det?
Pengar till Tony.
Vad hette han som var hon som var så arg, men som egentligen innerst inne var känslig?
Hon som jobbade i säkerheten.
Ja, ja, ja.
Vera.
Äntligen en kapten på Freja som kräver ordning och reda.
Vera var det, ja.
Nu åker vi is.
Oh, wow.
Fan vad litet. Här.
Här kommer vi göra.
Det ser inte exakt som på det blir. Var det alltid en sån telefon där?
Inget fönster eller? Skönt.
Har ni åkt mycket finlandsbåt eller?
Aldrig.
Aldrig?
Nej.
Du har ändå bott i Stockholm i ganska länge. Aldrig fått för att åka båt?
Nej. Det finns ju förklaringar till det. Varför jag inte frivilligt sätter mig på en finlands...
Ja, du är lite på båtträd. Det är efter Estonien.
Ja, så är det väl. Men det känns lugnt nu. Jag åker gärna perioden maj, juni, juli, augusti, september kan jag åka. Sen åker jag mycket båt till Gotland istället. Jag får mitt båtliv där. Ja.
Men Herman, du har ett rikt båtförflutet. Du har ett båtliv.
Ja, väldigt rikt faktiskt. När jag var på 70-talet så var min pappa styrman och överstyrman på konkurrent till företaget, vi åker med Viking Line nu då, men som det andra stora bolaget.
Är det Silja då? Eller?
Det är Silja. Så då åkte jag med... skojar nog inte, jag har åkt finlandsbåtarna säkert 100 gånger när jag var det var liksom standard att framförallt som man började skolan så åkte jag med hur mycket som helst.
Över styrman, sa du?
Ja, först styrman, sen över styrman då.
Så. Det är så nära kapten man kommer, eller?
Ja, han fick inte bli kapten, pappa, för han var ju då tysk medborgare, vet du? Så man var tvungen att vara svensk eller finsk medborgare för att vara kapten. Ah, för då är man högst ansvarig då. Så. Så det finns mycket, mycket. Det, för mig är det... Ja, jag är inte hundrig, men när vi kommer gå runt och titta runt på båterna sen så där blir ju...
När vi kommer upp i champagne-lounge.
Ja, nej, men det är mycket nostalgi. Jag har mycket lyckliga barndomsminnen från Finland.
Vad gjorde man då? Alltså, då? Det måste ju känts som en planet då på den tiden, när man var så liten. Också.
Ja, det var det. Sen fick man ju, men eftersom pappa var officer ombord också, så hade jag ju väldigt fria tyglar. Liksom. Jag fick ju gå överallt. Liksom. Hela båten var jag. Man fick ju gå ner i maskinrummet och få upp på bryggan. Man fick komma och sätta även in liksom, på den tiden. Men det fanns ett ganska stort växlingskontor. Då, och där fick man ju sitta och leka med pengar. Och så kom vi satt och spela jag och två andra liksom, lite monopol. Och hade liksom, så här, typ 2 miljoner riktiga pengar. och gjorde även så liksom, badade pengar som Joakim von Anka. Så, så det var...
Ja, härligt.
Det var väldigt, väldigt schysst. Och sen är det ju på de här diskussionen. Då i varje fall så upplevde jag liksom att det var ju ruskigt god mat och sånt där. Man fick äta vad man ville hela tiden och så också.
Vad åt du?
Nej, men nu kommer jag ju avslöja att jag inte har liksom en djup arbetarklassbakgrund här då. Liksom, för den vanligaste maten vi åt då, speciellt när pappa jobbade på fartygen, det var oxfilé.
Okay.
Och de fick köpa oxfilé väldigt billigt. Alltså, de försökte komma på den tiden. Det var helt absurt att de försökte... Det är ju fortfarande 70-talet då, men alltså, det kanske kostade oxfilé. De fick köpa oxfilé ombord på personalen också. Att ta hem. 10 kronor kilot då. Då kostade den väl 100 kronor i butik då. Så det är som man idag skulle få köpa oxfilé för 50 kronor kilot då. Så att vi åt oxfilé säkert 4 eller 5 dagar i veckan hemma. Och så var man...
Ja,
det är så här. Det blir mitt absolut största barn. Så vi åt otroligt mycket oxfilé.
Alltså, nej, det är ikväll.
Tornader.
Men det här är än idag väljer jag ju aldrig oxfilé. Något, även liksom jag blir bjuden så väljer jag aldrig äta oxfilé. Liksom. Det var, fick min obelix-dos där trilla i.
Klar, ja.
Vi har alla våra kors att bära.
Ja, precis.
Nu berättar du, Marcus, att man får bara ta med sig och köpa en. Man får köpa en flaska sprit.
Ja, så illa är det.
Men så... jag tror det var därför man typ åkte, för att man skulle köpa sprit.
Det är inte mitt Sverige.
Nej, det är fan inte mitt. Men hur har vi gått med på det här?
Hur hamnade vi här?
Har vi
men du får, ja, och sen är det väl, jag kan inte det, men det är en flaska stark sprit. Den är lätt. Då kommer jag ihåg. Sen är det väl x antal liter vin och x antal liter öl. Men kanske ett par plattor eller sådär. Men jag antar att det är annorlunda om du åker till Tyskland. Alltså åker du till bordershoppen? Du åker ju inte dit för att köpa en flaska sprit och två platt öl. De åker dit för att fylla en pickup.
Ja, men det är, jag tror det funkar så här. Att det, som nu kommer vi gå ut på internationellt vatten och där är det då skattefritt. Då. Men när man köper i Tyskland så är det ju skattat i Tyskland och därför får man ta hem det då.
Alltid skatt alltså. Allting handlar om skatt.
Ja.
Många av de här, just när man ska passera tullen, har ju alltid det har något minne av att man försökte liksom lista ut om det var en sån dag när tullen var där eller inte. Det går ju aldrig att göra. Så här, men nu kommer vi mitt i natten här. Då borde det inte vara någon där. Men fan, du kunde aldrig liksom resonera det fram till säkerhet i kroppen.
Tycker du det var så lätt att säga, de jobbar inte kvällspass?
Ja, men de är ju sällan där. Alltså, jag skulle säga att 15% chans.
Ja, det är så.
Jag har aldrig gjort någon riktig research på det. Jag kommer med någon dokumentär jag såg om flygplanssäkerhet och så, tullar. Sen var jag för, ja, det är typ 10-15 år sedan, men då intervjuade de en av dem där. Och han berättade liksom det, att man har jobbat där i 50 år. Han sa, jag skulle kunna ta in precis vad som helst där, för man jobbar som tullare länge så kan man precis hur alla systemen fungerar och så vidare.
Uh-huh.
Men sen det här, jag undrar om det finns några hemliga forum där tullare delar hemligheter med varandra.
Ja, just det. Kom över tullschemat.
Tullschemat.
Vilken jävla...
Nej, men liksom. Även deras liksom inside, liksom, vad är det? För de har ju såklart massa system de tittar på. Liksom, hur de, uh-huh. De gör ju profiling såklart, på profilering på människor. Det gör de ju såklart. Ja.
Jag hade någon historia, jag ska inte berätta varifrån den kommer. Men personen i fråga hade en sån Dramaten full med dricka.
Mm.
Gick långsamt fram mot tullen. Upptäcker att det är tullpersonal på plats. Släpper den väskan sakta och fortsätter bara gå igenom tunneln. Så står allting kvar. Fick panik, lämnade.
Alltså jag kom faktiskt på nu att ett av de där knepen som finns som man slipper med, det är när man kör bil. Och det är om man har, det fick jag höra från Göteborg, från en kompis farsa som jobbade i Frihamnen.
Uh-huh.
Och de har ju klistermärken och parkering i Frihamnen. De kör då för bilen, så alla tullare vet att folk som jobbar i Frihamnen, de behöver inte smuggla någon sprit. Liksom. De löser det på annat sätt. Så de blir alltid genomvinkade. Då. Så att, där har ni...
Ja, det är så mycket konstiga uppgifter som cirklar. Men det är ju det handlar om, det där att försöka lista ut när och hur man, om det är en sån dag när tullen eventuellt är där eller inte, vi får se. Varför är vi här då?
Jo, vi ska alltså idag åka på en finlandskryssning till Åbo, eller förlåt, vi ska till Mariehamn, ska vi till.
Vi ska ut på Finnsvatten.
Ut på Finnsvatten. Och så tänkte jag att vi snackar lite om Finland och finländare längs vägen.
Och finsk idrottshistoria.
Finsk idrottshistoria, finsk historia. Prata om det finländska, det finska. Vi kommer att prata om allt som har med Finland att göra tillsammans med er här på Viking Grace. Men nu måste vi äta frukost.
Frukostbuffé.
Klockan är alltså 8:00. Vi har inte ätit. Jag har inte ätit någon frukost.
Nej, inte jag heller. Jag var typ som 5. Jag är rålunga.
Ändå fick du inte med i passet. Fruktansvärt svar.
Jag vet, det är så dåligt.
It's Prosecco clock. Det är det ju faktiskt inte. Klockan är ju 7:45. Jag såg en riktigt tidig Heineken där borta. Då var den 7:45. Liten Heineken. Heinekenflaska är liten. Man har ändå liksom någon slags behärskning. Jag tar en liten Heineken.
Kliver den över den gränsen, då spelar du faktiskt ingen roll. Du tar en liten eller en stor.
Ta en stor stark för fan. Men det tar, klockan är ändå 8. Så ta en liten Heineken. Alla tog bacon. Ni tog båda, ni tog prinskorvet. Det gjorde mig väldigt glad. Marcus, du tog också sill. Och det är en riktig jultallrik du har. Hallå, tror ni, är det inte lite fin att vara på Finlandsbåt? Att när man ska skära upp brödet där så sitter ju kniven fast i ett sånt snöre där. Tror ni att det har försvunnit på några knivar då? Innan de bestämde sig för att bara, vi måste ha ett snöre på oss här. Och sånt riktigt hårt sånt. Bajer snör. Smakar mot det. I konferensrummet Jive sitter vi nu. Vi har ätit oss mätta, så att målet är att vi ska stå oss ända tills vi vänder i Mariehamn. Dit vi anländer klockan 2. Bakom mig
fortfarande är det ju skärgårdsmiljö, fast jag har åkt i fan 2 timmar liksom. Har finnarna lika mycket skärgård?
Jajamensan. Stockholms skärgård anses ju vara fantastiskt fin, men då, ja, som pappa var lite expert på detta, som både, framförallt Åbo skärgård säger de är ännu finare och ännu vackrare än vad Stockholms skärgård är.
Jag läste Kjell Westö för några år sedan och då följde jag lite för Helsingfors och finska skärgården. Många av hans böcker utspelade sig där. Jag blev riktigt sugen på att åka dit faktiskt.
Hur viktigt var det finska vinterkriget för den finländska identiteten? Går det liksom att i ord beskriva hur viktigt det var?
För den finländska identiteten så blev det, även den finländska sammanhållen blev det kriget lite av en räddning, för att när Finland då blev självständigt 1917 efter dem i samband med då den ryska revolutionen, såklart då kunde de bryta sig loss och bli självständiga. Så blev det ju ett inbördeskrig i Finland mellan vita och röda i Finland också, som var väldigt blodigt och rått, och som även när det tog slut relativt fort så var det otroligt bittert efteråt då, liksom. Så nationen var rätt splittrad.
Ja, men de vita är då de konservativa och de röda är ju kommunisterna som är stödda av bolsjevikerna i Ryssland.
Jag måste säga att jag är väldigt grund i mina kunskaper. Men jag vet att Olof Palme stupade ju i inbördeskriget.
Alltså hans farfar då? Eller?
Den äldre. Ja. Olof Palme, den äldre. Alltså Olof Palme, den yngres farbror. Han åkte dit som frivillig och stred och stupade under stormningen av Tammerfors.
Nej, men det var väldigt bitter, för att under kriget så hade de röda, hade liksom rena avrättningsplutoner då, som avrättade upp till ungefär egentligen 2000 personer som inte så hade mycket med striden att göra, som bara då var ideologiskt fel. Och sen då när kriget tog slut så tog man en väldig hämnd då liksom, för det var ju de vita då till slut som vandrade med stöd från Tyskland. Och liksom de som hade varit väldigt aktiva avrättade väl upp till 8-9000 kommunister, plus att de hade då ganska tuffa läger och så vidare. Mm. Och det hängde kvar väldigt, väldigt länge då. Och det hade väl börjat lätta upp lite under 30-talet, men det som gjorde att de kunde släppa det här bakom sig, det var ju att de kom i krig med Sovjetunionen, så att de blev, nu gäller det för nationen, då enades man bakom. Det finns ju ingenting som enar så bra som en gemensam fiende liksom.
10 000 svenskar anmäler sig till finska vinterkriget.
Frivilligt då, ja.
Frivilligt. Och 8 000 hinner fram. Då är det 2 000 som inte hinner fram. Fan vad gött det var i det gänget som inte hinner fram. Aha, vi var precis på väg. Alltså vi var på väg.
Sverige var lite, jag kan se på olika sätt där, lite mjäkigt, lite försiktigt, men samtidigt neutralt och balanserade väl det ganska bra, anser vissa, för att inte blanda sig i en konflikt som de egentligen inte hade med att göra. Men Finland har väl av sig till Per Albin ganska tidigt och ber om försäkringar om att de ska skicka trupp och få kalla handen i stort sett.
Sverige vill nog göra det, men det var ju Tyskland som sa till Sverige att det ger ni fan i liksom, du vet vad, för annars tar vi. Och Sverige ville då verkligen stanna utanför kriget i varje pris då, så det fanns ingen vilja att göra det, men vi... Och det var även samma varningar från Sovjetunionens ambassadör i Stockholm också, liksom att tar ni det här för långt så då är ni fiende också.
Mm. Det var mycket diplomati och sådana förhandlingar där fram och tillbaka. De flög till Helsingfors och Moskva. De kallar ju till sig folk också, Moskva, och så här, kom, nu får ni komma hit. Så ska vi tala om för er vad vi vill ha av er. Och där är det ju massa gränsförflyttningar och de ska ha olika områden och så här. Det är liksom en kravlista. Så antingen går ni med på det här eller så smäller
det. Det är ju så kriget bryter ut igen. Det är ju för att Sovjetunionen börjar ställa krav på Finland att de vill ha. De ställer en väldigt massa krav då, dels att de vill ha land, men även att de vill ha tillgång till stora delar av den finska skärgården, arkipelagen, då, och göra flottbaser vidare i det då. Och det säger ju då Finland nej till.
Hangö
bland annat, ja visst är det så.
Men finska vinterkriget är ju oerhört viktigt för finnarna, så oändligt stolta över vad de lyckades med. Och man måste säga att det är kanske ändå, alltså det är väl heroiskt. Ryssen kommer och ställer då alla de här kraven. De går inte med på det, ryssarna invaderar och finnarna står upp.
Men om jag ska sätta det ännu mer kontext, för som jag tror många lyssnare känner till det, alltså, där kommer ju, det är ju en del också av det här, de hemliga paragraferna i Molotov-Ribbentrop-pakten, att Finland ska börja tillhöra Sovjetunionen då. De styckar ju upp östra Europa, egentligen Hitler och Stalin egentligen, genom Molotov-Ribbentrop då. Och där Tyskland ska såklart ha stora delar av Polen, vissa delar av Rumänien de ska få också. Men där då Sovjetunionen ska få de baltiska länderna och även Finland och även del av Polen då. Så det är för att börja med, representerar ju utåt som en liksom anti-angreppspakt liksom, att de inte skulle angripa varandra då. Men där är ju då
måste slå ner som en bomb, alltså den icke-angreppspakten mellan Hitler och Stalin.
Löpsedeln
alltså. Fan.
Den såg man inte komma.
Då vet man att det här blir inte roligt alltså.
Ja, det har jag faktiskt inte ens tänkt på det perspektivet. Gisses, alltså vilken vändning liksom. Den...
Mm.
Men det talande är ju då när Sovjetunionen anfaller Finland här då, 30 november 1939, är ju att du fördömer ju alla länders värde i den här attacken förutom Tyskland då. Tyskland är ju enda land som inte fördömer det.
Mm. Hur långt in? Du vet att de tidigt bombade dem ju i Helsingfors.
Ja, det begynner man nästan första dagen tror jag, att de menar bomba i Helsingfors. Då.
Hur ser offensiven ut, vet du det? Ja, men avancerar de i snabb takt eller möter de motstånd
nej,
ganska tidigt?
Finland sätter ju världens motstånd ganska tidigt, gör de det, och det sen blir det väl någonting som kallas för Mannerheimlinjen som går egentligen Karelen då. Och sen är det ju även liksom högre upp i östra Finland då, så där det egentligen är perfekta förutsättningar för liksom special forces gerillakrigsföring liksom i vinter liksom. Så det är, alltså terrängen är ju perfekt för att om de åkte ju på skidor och så vidare med att kunna möta tanks på det sättet. För det var inte, de hade egentligen inte någon fördel att komma med så många män då.
Mm.
Så det är ju liksom, man tittar sådär på dödssiffror så liksom, lite morbid, men jag tror ju det är 4 gånger så många ryska soldater som det är finska soldater där. Mm. Och trots att Finland har så otroligt mycket mindre man och otroligt mycket mindre, man är ju knappt ammunition ju.
Ja, men det är därför man gillar kriget så mycket också, att det finns det, dels så är det liksom den lilla, tycker man då, oskyldiga nationen som angrips av en stor bjässe. Och sen också att de försvarar sig för att de typ kan terrängen. Det är precis som man vill att det ska vara, typ att kom inte hit och mucka med oss, för vi, det här är vår hemmaplan, vi kan liksom området så här, och ni kommer se klumpiga ut när ni stövlar in här med er stora krigsmaskin.
Det är tydligen en av de kallaste vintrarna som någonsin har uppmätts också.
Uh-huh.
Det är sällan att det blir varmare än minus, eller minus mellan minus 20 och 40.
Ja, det är så jävla
kallt. Dag.
Jag vill lyssna på någon,
det är som... svårt att föreställa sig att vara utomhus hela tiden och ligga och trycka i något jävla skyttevärn när det är minus 47.
Precis. En svensk frivillig som berättar att i P3-dokumentär liksom, med glad, rolig, liksom, kluckande, skrattande röst så här, då, att hans kompis skulle gå ut och gå en vakt. Man rundade, var det en av de nätterna, det var upp mot 40 minus. Han kom tillbaka och var helt vit på näsan, så han bara, du har ju förfrusit näsan. Och då skrattade han, så fick han ju panik, kastade sina, och så gjorde man tydligen så att man tog snö och gned mot näsan. Jag vet inte varför, men man fick upp värmen på något sätt av det, jag fattar inte exakt. Och så till slut, så blev det ju röd där näsan igen då, för, så han klarade ju näsan på det sättet. Och fy fan, gick några minuter runt kraken, så förfrös näsan liksom.
Det finns ju ytterligare en historisk liksom halvkänd händelse som också spelade Finland i händerna. Det är ju att mellan 37-38 så gjorde ju Stalin enorma utrensningar i Röda armén också, med på höga officerare. Alla som hade liksom minsta koppling till gamla vita, alltså gamla kejsararmén och så vidare då. Så att de hade ju inga erfarna officerare egentligen då, vilket absolut inte hjälpte dem när de skulle göra det här, kriget då.
Nej.
Och, så som det egentligen då, när man går framåt liksom hur det avslutas egentligen, det är ju bara, då är ju liksom, då kör ju Sovjet liksom bara brute force liksom, att de bara skickar in så många så det går inte att liksom försvara sig även med all list i världen då liksom. Samtidigt menar vissa att det här blir ju som en träning för dem som gjorde sen att Sovjet sen kunde försvara sig mycket bättre mot nazisterna när Barbarossa inleddes för 41 då. Då fick de så liksom ett elddop här helt enkelt.
Du nämnde här innan Mannerheimlinjen. Kan vi bara ta några korta ord om Gustav Mannerheim? Han blev ju framröstad här, vad är det, 50 år efter, 53 år efter sin död. Då sås han fram som den främste finländaren någonsin.
Yeah.
Kan bara dra lite kort ur Mannerheims CV här och se om vi ändå inte har hittat något jävligt finskt i Mannerheim. Han strider alltså som officer i det rysk-japanska kriget. Som jag, inga fullfrågor på rysk-japanska kriget, jag kan inte det. Men blir under det kriget befordrad till överste. Deltar sedan i första världskriget på ryssarnas sida och får där den mest eftertraktade tapperhetsmedaljen, Sankt Georgs orden. Han strider mot kommunisterna i det finska inbördeskriget. Han är drivande i statsfästandet av Finlands regeringsform 1919. Han leder den finska krigsmakten genom finska vinterkriget. Vidare leder han den finska krigsmakten genom fortsättningskriget och väljs 1944 till Finlands president med motiveringen att, citat, enbart du kan leda landet till fred. Han rundar av krigskarriären med att slåss mot nazisterna i Lapplandskrig. Talade och skrev mycket god franska samt flytande ryska, tyska och engelska.
En kulturman alltså.
Och det är ju så kanske att Gustav Mannerheim har gjort. Jag vet inte om det är det mest finska, men frågan är om inte det är något av det coolaste en nordbo någonsin har gjort. När han alltså åker och träffar Hitler sensommaren.
Hitler kommer och träffar honom. Hitler åker till honom, inte han som åker till Hitler.
Adolf Hitler kommer och träffar Mannerheim.
Han fyller 75 år.
Men då är de plötsligt lite bundsförvanter då.
Ja, då är de det. Men han anar redan då att det här är inget bra. Alltså. Pragmatisk, intelligent man som anar liksom att, det, att ligga med stormakter är inget bra. Liksom.
Så Hitler kommer och träffar Mannerheim. Det här är då, det är kanske den enda ljudfilen som finns tillgänglig för oss dödliga åtminstone. För det finns ljud på det här mötet när man hör Hitler konversera med vanlig röst. Alltså när han inte agiterar i ett tal. Vi kan ju lyssna lite då så ni får höra här Mannerheim och Hitler med vanlig röst. Så att det inte känns osmakligt. Men vi lyssnar på det lite.
Som die ungeheuerste Rüstung, die menschendenkbar ist. Also, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat 35.000 Tanks anreden kann. Richtig gesagt, sie sind Wahnsinn. 35.000 Panzer. Wir haben zur Zeit über 34.000 Panzer vernichtet. Wenn mir das jemand gesagt hätte, ich hätte gesagt, wenn mir ein General von mir erklärt hätte, dass hier ein Staat 35.000 Panzer in dieser Ziele hat, sie sind alles doppelt oder zehnfach. Das ist Wahnsinn, sie sind Gespenster. Das haben wir nicht für möglich.
Det är ju sensationellt ljud. Jag tyckte det var så här att man ändå, när jag hörde det så här, jag satte mig ändå helt still och lyssnade med uppspärrade. Spärrar man upp öronen? Man spärrar upp ögonen kanske.
Spetsar öronen.
Och jävlar, där är han liksom. Där är han fan. Så tänker man ju, eller?
Mm.
Och så då att han dessutom, ja men han pratar om så här,
han är självkritisk.
Ja, men han är delvis
självkritisk. Han låter helt normal. Ja. Alltså, det är...
så här, vad kunde vi gjort annorlunda mot Frankrike? Typ, ja. Så här, vi har förlorat det här. Liksom, det är kusligt.
Vi har fabriken gefunden. Allein eine där i Kramarovskaja zum Beispiel. Det var för 2 år en barn. Vi hade keine Ahnung. Heute ist dort eine Panzerfabrik, die in der ersten Schicht etwas über 30.000 und in den Vollausbau über 60.000 Arbeiter beschäftigen soll. Eine einzige Panzerfabrik. Wir haben sie besetzt. Eine gigantische Fabrik. Arbeiter machen.
Det som är då hittills peak Finland, eller man ska säga. Det är kanske liksom coolaste ens en nordbo någonsin har gjort. Det är ju att alla vet att Hitler hatar folk som röker.
Helt förbjudet att röka i närheten. Det var förbjudet att röka på hans kontor och överallt. Så det var bara att glömma. Och på den tiden rökte alla.
Mannerheim tänder en cigarr under mötet med Hitler. Då. Och då sägs det att han alltså gör detta för att testa då hur stark Hitler är. Talar Hitler från en stark eller en svag position då? Han tänder sig, man kan tänka sig då att Hitler kanske står ner och tittar i några papper. Han tänder sig igen, tittar kanske upp på Mannerheim så. Där måste ju ändå tiden stå still. Folk, Hitlers nära män.
De ska tydligen bara stått och gapat liksom.
Så, vad gör han? Titta på Mannerheim så tänder sin cigarr så här. Helt tyst i det rummet så här. Och sen så tittar Hitler ner i papperna igen och fortsätter prata. Alltså han säger inte åt Mannerheim då. Och då förstår Mannerheim att Hitler är svag. Så att jag behöver inte gå med på det som Hitler nu ska diktera för mig liksom. Jag behöver inte krypa för Hitler. Det är ändå...
Nej, det är poker på hög.
Det är ändå en av de mäktigaste scener man har hört talas om.
Ja, för helvete.
Fy fan.
För länge sedan noterade jag en hjälte från finska vinterkriget. Det kryllar säkert av dem. Men jag vet inte om ni känner till den vita döden.
Jo, ja. Men berätta.
Nej, jag ska inte berätta så mycket. Men och mitt uttal är så dåligt. Men han heter Simo Hyhe. Men det är bara enklare att kalla honom. Man kallar honom för den vita döden.
Varför kallas han för det då?
En av de mest effektiva prickskyttarna någonsin i hela världshistorien. Han skidade runt och sköt ryssar bara. Utan alltså kikarsikt. Han blev erbjuden ett sånt en gång. Tackade nej. Men en bondson då som har lärt sig jaga ordentligt. Och jag ramlade över honom i en Aftonbladet-artikel faktiskt. Lite förvridet ansikte, han blivit skjuten. Han ser lite missbildad ut i ansiktet. Mm. Belaja smärt. Mm. På ryska. Belaja smärt. Den vita döden.
Ja, men det är bra. Nu har vi nämnt några finnar. Vi har pratat om Mannerheim och hans big boy move mot Hitler. Något mer om kriget vi vill säga?
Ja, man kan säga också med Vintill, de lyckas ju stå emot, men de får ju till slut gå med på Sovjetunionens fredsvillkor. Ja. Det blir väl fred i mars 1940 och det är extremt tuffa villkor för Finland här.
De tappar bördig mark.
Ja, de tappar bördig, men de får även ge upp ganska stor del av nästan hela Karelen. 12% av sin befolkning måste evakueras på 2 veckor ut från det här området. Då. Mm. Där, för övrigt, där, ska vi se, där kan man ju faktiskt ge lite guldstjärna till Sverige, för där hjälpte Sverige var oerhört behjälpliga till Finland och hjälpa att göra det. Men det här gjorde ju också att det fanns, ska man lägga, alltså, Finland, otroligt mycket finnar som har blivit av med sina hem, bara fått liksom blivit utslängda på 2 veckor. Så det fanns ju att då man kan tycka att Finland då var delvis med på nazisternas sida på fortsättningskrig och angrepp Sovjet. Det måste man förstå, att alltså hur stämningen var i Finland då. Alltså det var ju någon, milt uttryckt var det ett jättehat liksom, att man ville ta tillbaka det där man hade förlorat. För de tyckte ju, vissa hävdar med all rätt att det här är ju vår mark liksom, vet, den har ju snott från oss då. Så det var ju, så det ska man väl betona, det var inte att Finland var liksom att de stödde liksom tyska nazismen som gjorde att de var på slås på den här sidan. De såg det bara som en chans att utnyttja.
Och de tog tillbaka med råg.
Ja, till en början gjorde de det. Men sen mullrar ju liksom det stora sovjetiska industrin igång. Och det var även det Hitler pratade om på klipp där innan, så att det typ att han trodde det var sant liksom, att han hade 35 000 tanks och liksom, vet, hade någon sagt till honom ett år innan, så hade någon general sagt till honom, så han, men då är du dum nu, då pratar du i nattmössan liksom, vet, det är det han pratar om där med Mannerheim också.
Ja, just det, han säger det. Jag kan rekommendera folk att gå in och titta på det klippet då, för det är översatt där.
Men då blir det, för det, sen var det även i Finland var det även kritik då från vissa som tyckte att nu la vi oss mot ryssen lite. Men det har väl historien visat att det ändå kanske var det bästa draget att göra där då, får man se till exempel hur det gick för Estland, Lettland och Litauen då, som inte gjorde alls samma motstånd som Finland gjorde liksom, och de blev ju de helt tagna istället då. Mm.
Hur kommer det sig att vid krigsslutet 45 det faktiskt tar slut då, förutom då utbredd krigströtthet och fler miljoner döda? Men jag menar, då är ju ryssen på, man går in och stänger Tyskland, delar på Berlin, delar på Tyskland. Varför fortsätter man inte österut?
Ta om Finland. Ja? Det fanns ju mycket planer på att göra det, och Finland använde ju liksom, där hade ju Finland med sin ganska, dels då hade ju Finland avslutat ju dem, och de gick då det som det med skrivit tidigare, Lapplandskriget, som var liksom det tredje mest okända kriget. Där hjälpte ju Finland då att de drev ut alla tyska soldater ur Finland in i Norge då. Så då hade de fick de lite goodwill på banken och Sovjetunionen. Och sen var det övervägelser fram och tillbaka, så vet de om det kanske var användbart att ha Finland liksom som en liten, någon form av buffert, lite neutralt, inte införlivare då. Så det var mer att Sovjetunionen såg att liksom, dels att de såg att det var låg i deras intresse, och dels genom finländsk diplomati som fortsatte egentligen liksom hela kalla kriget innan att Finland då. Liksom, ja, Finland var väldigt, väldigt, väldigt noga med liksom att inte uppröra Sovjetunionen det allra, allra, allra minsta då. Liksom, vet du. Och det började.
Kul med sportpodd.
Ja. Innan vi går in vidare, jag vet Marcus, du sitter här och liksom ena benet går, du ska få snart gå till taxfree här. Men vi måste kanske ändå nämna Urho Kekkonen innan vi, i och med att han kan bli en trevlig brygga också från det historiska blocket till sporten. Kekkonen var ju idrottsman, var ju hans väg in i politiken kan man säga. Han var också ordförande för Finlands, till exempel Finlands olympiska kommitté och sådär. Ja, men den här utsatta positionen som finnarna har kräver ju en diplomatisk finess av absolut högsta rang. Och den som kanske är bäst på det och som också får vara då statsminister och president i Finland under, ja, vad kan man säga? Han är...
Kvartsekel,
är ju Urho Kekkonen, bastumannen Urho Kekkonen. Det är han som lyckas liksom hålla då, gå den här balansgången mellan öst och väst som Finland tvingas göra hela tiden. Alltså han är ju en speciell man, Urho Kekkonen. Dels är han ju en kvinnokar på många sätt. Liksom. Mm. Och alla visste om det, men det skrev man inte så mycket om. Så. Sen var han ju också en, inte så put, men han var ju väldigt glad i sprit. Han drack ju mycket liksom. Men också så att det var en sån härlig så här finsk pragmatism. Mm. När de bara, men han drack ju mycket, säger den här svenska journalisten. Han drack ju mycket ur och sådär. Och då hör vi då den här diplomaten, toppdiplomaten Jaakko Iloniemi förklara så här, varför Urho-Kekkonen drack.
Jag brukar skämta och säga att det var nog bra att man lärde sig den hårda vägen, för att mina första resor till Ryssland och Moskva så fick man ju ett elddop som man inte skulle ha klarat utan att ha, i alla fall veta hur man ska hålla sig i något sånär i form när den ryska rouletten sätter igång. Det var ju deras sätt att det där också mjuka upp sina samtalspartner, så att det gällde att hålla huvudet klart i alla situationer. Det fanns en viss anpassning till den ryska sedvänjorna som gjorde att vi hade bättre beredskap att klara av såna här våta tillställningar i Kreml. Jag tror det var att det räknade 37 skålar för vänskap och fred och allt det där. Så man fick ju lära sig taktiken att blanda vodka med vatten, att äta mycket smör, att slå vodkan i blomkrukan och allt det här. Och låtsas dricka, men för att klara livhanken helt enkelt.
Går in här i efterhand med en liten rättelse. Detta var Per Stenbäck, för detta politiker i SFP och kollega då med Urho-Kekkonen. Och han intervjuas i ett dokumentär i P1 som heter Landsfaden Urho-Kekkonen. Så för att vara då den här toppdiplomaten som Kekkonen var tvungen att vara för att liksom hålla Finland precis på gränsen, inte reta upp ryssarna, men samtidigt kunna vända sig åtminstone lite på sidan åt väst, var man ju tvungen att kunna supa liksom.
Det finns ju någon sån sägning om det där också liksom, under 10% av tiden han var nykter fattade han 90% av sina beslut.
Det är ju den här bastudiplomatin, alltså precis som ryssarna då hade sin taktik att man super ner dem som kommer, men fick få dem att mjuka upp dem. Det var, ryssarna ansåg också att, alltså jag kan typ lite förstå det med typ så här att okej, om man super med någon och är med den personen, den är riktigt full, den visar ändå upp sidor som är så här: okej, kan jag lita på den här personen? Vad är det här för typ av människa? Jag tycker ändå att man till viss mån avslöjar sitt riktigt, kanske inte sitt riktiga...
Ja, men inte lite ärligare på
filmen. Jo, det är klart.
En del av sitt jag avslöjar man när man är full. Liksom.
Lite bara.
Jo, men man avslöjar en bit av sig själv när man är full. Jag kan typ ändå fatta ryssarna så här. Dels då att man kanske också blir lite mer medgörlig. Man kanske liksom blir lite... Mm. Man tar saker och ting lite mindre på blodigt allvar när man är full. Så det kan vara klokt att göra sin motståndare brusad. Men också typ att det är så här, okej, men innan man har haft en riktig fylla med en person så vet man inte riktigt vem det är eller vad den personen går för. Så jag tycker att det finns, jag kan förstå det. På samma sätt så ville ju Kekkonen, han har ju, det kallas ju för bastudiplomati, alltså att han tog in dem i bastun helt enkelt.
Jajamän.
Och så satt han där länge, det fanns någonting symboliskt men också kanske rent konkret i det att man klädde av sig innan man går in. Alltså man tar av sig sin titel lite när man också tar av sig kläderna och går in i bastun med Kekkonen. Så det var ju... Alltså många samtal fördes ju i bastun av Kekkonen.
Liksom. Det har varit stor diplomati. Det som, till en början var ju inte det liksom helt positivt från sovjetisk del heller. Det var ju, tror jag, 1957 var det, så kom Nikita Khrushchev på statsbesök till Finland. För där hade han verkligen konsolerat sin egna makt. Då, liksom, att nu var det han som var nummer ett efter Stalin. Då. Och då skulle de in i bastun då, såklart. Vet du, de ska sitta där till 5 på morgonen liksom, och förhandla. Då. Men sen då när och det var liksom första gången, det var toppmöte i bastun, det var tydligen den första gången mellan Finland och så. När Khrushchev då kom tillbaka till Moskva försökte de faktiskt kuppa bort dem, för det ansågs ovärdigt då för en sovjetisk ledare att bada bastu med liksom ledaren till en sån liten skitnation som Finland, tyckte de att det ska man inte göra. Det var då, kommer namnet upp igen, det var Molotov som drev på den, kan man. Men det här ledde så långt att Khrushchev stod ju på sig och sa, ni dumma huvud, liksom, nu har ju skapat relationer med det, nu kan jag lita på finnarna liksom, vet, de kommer hjälpa oss, de hjälper oss. Så det där blev ju slut, det blev fallet för Molotov, han kom aldrig tillbaka till sovjetpolitik på grund av att han mopsade upp sig att man ska inte basta med finnar, som man säger. Så i Finland var det ju, de hade ju en liten annan liksom twist och story på den där, för då skulle ju får man ju ta med, det finns ju ganska stort rysshat i Finland och så där, liksom, eller mot sovjethat, liksom, men där menar vi på det att där var inte, kunde man inte riktigt respektera Khrushchev så mycket, för han skulle ju tydligen behålla kalsongerna på då när han gick in i bastun, och det var ju inte okej då, liksom. Kekkonen körde ju utan kalsonger då.
Jag läste om bastun.
Mm. Den är,
alltså privata bastu. Det var tydligen källareldad.
Okej.
Okay. Aggregatet gick ner i källaren, så eldade man som satan där nere under till. Och så hade de 200 kilo sten uppe på som värmen kommer ifrån då. Och man började elda redan på morgonen om man skulle basta på eftermiddagen. Källareldad bastu ska man ju ha.
Det jag kommer ihåg, det här är säkert kanske 15-20 år sedan var det på SVT gick det liksom, var det 45 minuters dokumentär som var mer inriktad på hans Kekkonens bastueldare, han som var bastumästaren då liksom. Också hur, och han hade ju sett massa världsledare var där och basta alltid, så han hade ju definitivt en historia att berätta, men då berättade liksom lite, så det är Marcus inne på hur mycket nörderidetaljer det var för att det där skulle ju vara världens bästa bastu då. Det, och det får vi nästan sätta upp på en lista, för det, att någon gång om vi åker till Helsingfors, så man får inte bada bastu i det, men man får faktiskt gå dit och besöka och titta på den här bastun, för det är som ett museum nu.
Jag får bilder av sådana här maskinrum på Titanic nästan, och står och skyfflar in kol
Kekkonens bastu. Marcus, du har några rader du vill läsa som ytterligare kan liksom föra oss in i. Nu har vi varit länge i Finlands historia här i den här sportspåren. Men du kanske kan hjälpa oss med den här segwayen in i sporten.
Ja, jag tror jag har hittat en oerhört välbalanserad programförklaring till oss. Fick en bok av en granne som har varit och rensat ut ett dödsbo någonstans, eller rensat böcker någonstans. Så kom han med den boken till mig. Den heter Finlands idrott av idag. Den är från 1947. I förordet där läste jag några rader som också blir vårt förord, tänker jag. Då står det så här: ett stort antal begåvade idrottsynglingar stannade kvar på slagfälten. Ännu fler måste utbyta idrottsplatserna och träningssalarna mot skyttegravarna och skyddsrummen. Unga män och kvinnor av många årsklasser kommer att tillbringa sina bästa år fjärran från alla idrottsliga strävanden. Därför måste också de första efterkrigsåren bli nödår för Finlands idrott. En ny generation håller nu på att bana sig väg. Den har funnit en tjusning som endast idrotten kan bjuda sina utövare. Nya män och kvinnor har följt i mästarnas spår. Det nya släktledet ger oss löftet att Finlands idrottsliga slagkraft snabbt ska återvinnas. Finlands idrott lever. Den slår till och den segrar. Detta verk avser att ge ett tvärsnitt av Finlands idrott i detta nu, av dess kraft och dess möjligheter.
Är det inte det vi ska göra?
Jo. Jag tror det.
Är det inte exakt det vi ska göra? Från och med nu.
Nu gör vi så här. Vi sticker upp till taxfree. Herman, du ska få visa vilken parfym du brukar ha förr i tiden.
Och även flörtat lite med i vuxen ålder också. Alltså, och skulle nog hellre och fundera faktiskt på att köpa den igen.
Okej, det är så.
Har vi traktamenten nu i väg så vi kan utnyttja?
Jag tror det. Genom taxfree bara.
Ingen handlar nu, Marcus.
Vad tittar?
Vilken jävla kassalinje, så är det.
Nej.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Här har vi Lagerfeld först då.
Det är Lagerfeld.
Det här är den jag menar som är en 80-talare.
Okej.
Fram med...
Okej, lukta på den.
Ja, den är fan trevlig.
Man.
Men det här var ju en av mina favoriter.
Davidoffen.
Ni kan den, va, eller?
Ska
ni
lukta? Ja, cool. Den är fin. Jag kommer ihåg att den var fin. Ja, men den är bra. Extremt fräsch ju. Är inte det här liksom sinnebilden av fräsch?
Vad hette den här som du hade hemma?
Korus.
Yves Saint Laurent.
Korus.
Med CH, eller?
Nej, K. Hermans parfym till alla snett inåt bakåt lyssnare. Det här är...
Finns den där?
Den är där. Jag tror den, nej, vänta.
Det är
Är det damavdelningen där? Vi ska ju till det här.
Ja, här, Marcus, jag tror han har helt rätt. Här borta är han.
Där är den ju, ser ni det? Jag ser den. Jag står i en vit flaska nu, grabbar. Är ni beredda nu på...
Yves Saint Laurent.
Cool. Kanske världens godaste parfym.
700 spänn. Ska vi ta en sån här lapp nu då?
Ja. Det måste det vara. Det måste vara så här seriösa. Så inte blanda upp det med våra egna dofter här så.
Direkt på det. Ja, det är ett sånt paket med lite smörja också.
Mm. Ah, fantastisk.
Oh, jävlar.
Det luktar mycket.
Nej, det är en sån pikant doft där. Liksom. Det stinker.
Jag känner så här, man är en 35-årig svensk man. 82 på en bryggdans i Köpenhamn så på sommaren. Tatt en lång helg semester. Dansar fram i uppknäppt skjorta till en Anita. Till tonen av någon Ulf Lundell.
Jag älskar vara i Danmark.
Ja, jag gillar vara en sån svensk. Danmark, svensk liksom. I sån och de. Cool. Ja, så luktar det.
Han är på höften som i alla tider och som alltid vill jag ha dig. Han är på höften och håret som en flagga på ditt kvinnoskepp. Jag vill ha.
Märkte du, det var någon som nös nu när vi gick förbi dem för att vi har sprutat så mycket parfym.
Stämmer du bakåt kommer här och folk viker här då.
Här har vi ju ölavdelningen, Marcus.
Ja, måste jag har ju tänkt mycket på det. Den där blir man ju nyfiken på. Man vill ju inte köpa Sandels. En öl som inte är god. Men jag har ingen koll på Sandels.
Men Lappinkultan då? Har du inte...
Inte så jävla god om man ska vara ärlig.
Nej. Men vadå, man chansar väl
Karo
inte? Nej, men om du inte vet hur den smakar.
Det är ju en fin... Premium beer finsk.
Ser inte ut att vara lite åt Nils Oskar. Lite finlagerhållet.
Det är 7,5.
Ja, det finns ju 4,7.
Mm.
Och sen har du den. Erik Weiss. 5,3. Det är bra procent.
Mm.
Ja, kan man köpa styckvis också.
Fan, ingenting. Så här, små flaskor. Vi tänker på handen återhållsamma mannen uppe på däck 10 här som tog en liten Heineken. Men om man kommer till en restaurang och de bara det som finns är 33 centiliter öl. Det är man blir ju så jävla, det är inte lönt att öppna en 33 centiliter liksom. Vad ska man göra med den?
Till en middag.
Så tänker jag, vad ska man ha den i ansiktet eller ska man ha den i ansiktet? Vad har ni liksom?
Precis. Tvätta ögonen.
Ska vi provsmaka då? Man får ju provsmaka här. Bara den grejen alltså. Att man provsmaka en spritbutik.
Är det sant?
Ja, ja.
Fan civiliserat.
Ja.
Det är små shotsglas.
Ja.
Jag vill prata med någon här. Jag vill bara säkerställa så att vi inte missar öppettiderna. En sån här kommer jag köpa. Kan jag säga redan nu.
Tanqueray. Inte Bombay Sapphire då. Den är ju det.
Den är god ja. Den ser väl aptitligt ut också.
Ja, det jag föredrar ju den. Alltså, den är. Här ser ju ännu...
Bombay Sapphire. Varför tycker du att den är så fin?
Det är mer att jag blir lurad av färgen. Liksom, att jag tror att det är så fräsch. Som att det är typ som en tandsköljning. Liksom, alltså.
Jag tycker bara att det ser ut som att det här är mer i de här tankarna.
Ja, Tanqueray är ju bra också. Det är de två bästa ginnen på. Men du, så vanliga ginnen.
Betänk nu att du bara får köpa en flaska. Av alla de
det är så jävla mycket på spel. Ja. Men det blir fel.
Du vill ha sprit, Marcus? För jag tänker kanske hoppa spriten. Jag ska köpa lite. Ska vi byta ramzoner med varandra?
Ja,
eller?
Kan vi göra.
Ja. Det är något med att det är så rent och fint här. Det känns som att man handlar typ Ipren eller...
Lite hygienprodukter.
Ja, man köper en
shampoo och tvål, så tandkräm ungefär.
En limpa Marlboro Lights. Mm. Tror du det hade slutat, Herman?
Ja, jag hade ju det, men så började jag igen.
Jag har läst någonting om att snuset, att det är någonting som...
Att det inte är billigare?
Ja. Men vad kostar den då?
Ja, den här är ju billigare enligt prislappen, men jag är inte helt säker på att jag får köpa den. Jag ska kolla.
Jag är helt säker på att den är billigare för mig.
Varför skulle han inte få köpa den? Han är i en textbutik där det finns massa varor och folk kan inte handla.
Hela
han tar den bara, går fram till personen och frågar honom.
Får jag köpa den?
Det är något som är väldigt... Nu skrattar han.
Den rutinerade finnen som har varit åkt 100 turer innan. Liksom.
Ja, den blicken han fick. Ja, nu är vi nyfikna, Marcus. Var det fick du handla?
Ja.
Du måste bara känna på den turkisk peppar.
Här är den.
Ja, vi måste bara känna ljudet. Höra ljudet.
Du skakar den åt det.
Slå den lite i den.
Så, tack. Men det här är en sån grej jag bara sett den som man inte ser så ofta. De här.
Ja, just det. De köpte syrran. De gillar inte salt lika mycket.
Fruit drop. Mon Pensiers fruit drops.
Där har vi dem, ja. Och så ska vi börja skaka.
En pingvinburk. Här var den.
4 liter vin.
Ja. Och sen hur många flak öl?
2.
Två bara?
2 flak öl och en kartong cigaretter.
Jaha. Men så, och snus, eller?
Ja. 4 000 kronor.
Hur ofta är det någon tullen på platsen?
Jag måste ut och hämta luft på altanen.
Vad har vi för framstående finska idrottsmän?
Den första som kommer upp namnet i synnerhet nu när det har varit i den historiska myllan är ju Paavo Nurmi, såklart.
Man har ju hört, jag har hört namnet, jag kan inte säga att jag har dunderkopp på Paavo Nurmi.
Nej, men man säger till och med liksom att den finländska nationen hade sådär från början liksom tre fäder av som formade. Liksom. Då är det ju Mannerheim såklart. Då. Sen är det Sibelius. Aha. Och sen är det Paavo Nurmi som är liksom den första liksom, när Finland har blivit självständigt, som är liksom den första stora idolen och hjälten.
Vad gör han då?
Vad han gör för någonting? Han springer förbannat bra, gör han, vet. Han har allmänt kallat för löparnas konungar liksom, vet. Och även den första som liksom idrottsman som personifierar liksom den finländska sisun, att det är liksom fadern av sisun, vet. Och liksom en väldigt liksom egensinnig och lynnad man, liksom brukar beskrivas som kärv, ihärdig, envis, kantig. Växte upp tufft såklart.
Sixten Järnberg beskriver du nu.
Ja, jag tänkte så att också tänkte, är det våran...
våran Sixten?
Ja, vår Sixten. Faget, så bland finnar anser att vara...
Okay. Det är så, växte upp väldigt fattigt som torpare liksom, i ett fattigt hem utanför Åbo. Och det blev ännu tuffare när han var 12 år, för det gick tyvärr hans pappa bort. Hans pappa hade för övrigt också varit väldigt, vad folk beskrev, han hade exakt de här karaktärsdragen också. Men det gjorde att han var tvungen att börja arbeta väldigt, väldigt tidigt, runt 12 års ålder. Och då även som springpojke på ett bageri och så vidare då, så att han fick springa. Och där tror ju många då att liksom grunden lades till hans liksom löparträning då, att han fick otroligt mycket grundträning, hård träning från tidig ålder. Men han kom egentligen inte igång egentligen med sin löparkarriär ordentligt förrän någonstans. Han började, gick med i en klubb så runt 1916-17, han var runt 16-17 år så liksom. Men det var först när i värnplikten han började, liksom, fick börja träna ordentligt. Men där gick det då väldigt, väldigt fort när han fick då liksom förmodligen både träna ordentligt och äta ordentligt också. Och man märkte rätt tidigt i de här, i där han gjorde sin värnplikt, att han var en exceptionell tränare. Man trodde tydligen att han hade fuskat på olika marschövningar. Man ska ta sig, marschera 2 eller 3 mil med gevär eller 30 kilo sand i ryggsäcken och så då. Man hade ju sprungit de här sträckorna utan problem. Och det här ledde ju fram då till att... han blev ju till slut uttagen till OS 1920. Kommer dit, han är väl, ja, hur gammal är han där då? Han är 22 år eller sånt där, tror jag. Mm. Och kommer dit och gör jättesuccé direkt. Han tar silver på den första distansen, gör liksom lite taktiska misstag då, men så fort han har insett hur man ska springa internationellt så tar han 3 guld. Kommer hem till Finland såklart ganska fin. Han är, jag tror han fortfarande gör det i värnplikten. Han har varit nere på OS också, så kommer tillbaka då, fått ledigt och kommer hem med 3 guld och 1 silver. Det är... den känslan hade man ju gärna vill uppleva så.
Tillbaka till lumpen.
Tillbaka till lumpen. Han blev såklart befordrad och alltihop. Han blev sergeant och så. Sen fortsätter det hans egentligen karriär. Sen efter det är han ju... han får ju liksom massa... det är ju amatöridrott på den här tiden. Men han får ju väldigt mycket hjälp från ett etablemanget, så att han ska kunna fokusera på sina löpningar. Han får gå en utbildning och utbildas. Men han är tydligen också väldigt flink. Alltså det är en väldigt smart kille också. Så han klarar av de här utbildningarna. Vilket ska komma till lite senare då. Kommer till OS 1924 kommer han ju som stor favorit, gör han, vet va? Men där är ju lite...
vart går det 24?
Det går väl i
Paris.
Antwerpen, jag tror 28 i Paris.
Antwerpen 20, Paris 24.
Det är Paris 24, är det Amsterdam då?
Amsterdam 28, Los Angeles 32. Okay,
gud, imponerad där du är, Marcus. Men där är ju det lilla problemet, det är ju att han... då ska han ju även börja fokusera på springa. Han tog, på 1920 fanns det ju även OS i tränglöpning och sånt. Det finns även 1924. Men här är han så över de riktigt fina grenarna, är ju då 1500 och 5000 meter då, som han ska springa där då. Men då är det problemet att de går ju bara med en timmas mellanrum, de här två finalerna då. Men då så för att Paavo Nurmi då liksom ska undersöka om det här är möjligt att göra detta, så har han ju testat att springa det här en månad innan i hemma i Helsingfors.
Han har testkört liksom.
Han har testkört
liksom. Orkar jag
springa och göra det? Och han gav väl ett hyfsat form, för han slog världsrekord i båda två när han gjorde sin formtestning. Vilket återkopplat till någonting vi pratade om i VM Göteborg-avsnittet, Marcus, när du vilka som hade slagit världsrekord på samma dag.
Just
Paavo
det.
Nurmi,
just
han det. Gjorde också.
Men då är det en slags träning. Så att då...
Nej, det var på tävling.
Det var tävling.
Han testade det. Som han gjorde. Han gjorde på tävling.
Okay.
Så han slog värld. Huvudtaget det.
Ett sånt formbesked hör man inte. Ah,
nej.
ringde någon liten klocka här också. För mig var det inte en av de här Honeckers guldfiskar som vann 2 OS-guld inom loppet av en timme också.
Det låter helt rimligt. Med
Cornelia Ender kanske.
Med världsrekord också.
Ja.
Ja, det är en exklusiv klubb.
Men fan, var det Göteborg som gjorde det? 95.
Eller, men det var ju Edwards som slog 2 världsrekord i 3 steg.
Ja, just det. Det var samma grej.
Ja. Och så hade det, var det väl Edwin Jesse Owens var det som var.
Så han slog 8 världsrekord på 22 minuter.
Ja. Försöker tänka på när jag själv sprängde en gräns senast. Marcus? någon slags anständighet. Eventuellt någon slags anständighetsgräns kanske som man har varit och nosat på sig.
Nej, men sen blev det ju efter OS 24, då var blev man ju känd, då åkte han ju iväg även och, på turnéer i USA och sprang då liksom mycket uppvisningslopp, mycket inomhuslopp och så vidare, vet, men där blev han ju jätte, han var liksom blev en stor kändis i USA, du vet, och kallas för The Flying Finn eller The Phantom Finn, du vet,
och The Phantom Finn.
The Phantom Finn, och fick liksom frottera sig med Hollywood-kändisar, hela det liksom blev mega. Och det finns även snack om att hans kändisskap då öppnade dörrar då, liksom att Finland också kunde få ett lån då i USA på 400 miljoner dollar, så liksom, så att säga. Nej, alltså, det var liksom löpardiplomati eller löparekonomi då liksom.
Men med tanke på den pav och nummer du beskrev, ja, så är det svårt att se honom föra sig i de här salongerna, trivas i sammanhang där han ska minglas och slickas.
Han är ju lite speciell då, för runt 1926 så börjar 1926 slutar han ju arbeta sen helt, för då har han ju börjat spekulera på börsen och är oerhört framgångsrik på det också. Så att han har ju beskrivit så man har ju konstaterat efter att han är ju då tydligen då väldigt, väldigt intelligent än och väldigt, väldigt företagsam på alla sätt då. Så han skapar sig själv en betydande förmögenhet. Samtidigt kommer ju såklart misstankar om att han får ju betalt under den här tiden, vilket vi kommer återkomma till lite senare. Vi stoppar honom lite från OS 1932 sen. Men där, han är ju Finlands kändaste person helt enkelt. Han är ju Finlands första världskändis. Det själv sen är Finlands första världskändis. Så att det...
Kul att hamna bredvid honom. Så man är en filmstjärna i USA, så man har klättrat sig ända upp dit. Man får själv vara med på en av de stora
tillställningarna.
Så får man sitta efter Pau Normer så. Som alltså av andra finnar kan beskrivas som lite kantig.
Mardrömsplacering.
Han har ju även liksom begreppet att just med att han blev liksom Finlands världsstjärna samtidigt som han hade de här karaktärsdragen som de förstärkt, som har gjort att det har ju liksom blivit, har ju för finnar då också blivit som en form av förebild, att det är så där man är liksom, vet, va? Har ju han hjälpt till att cementera också i allra högsta grad gjort det. Men han börjar bli lite, allt detta tävlande till USA och så vidare, att det är väldigt mycket uppvisningar och så vidare, och han är väldigt påpassad på det, så han börjar bli sliten helt enkelt. Så det är som till OS 1928, han kommer fortfarande med där, men det är, han lyckas vinna, han tar guldet på 10 000 meter gör han där, men sen börjar det gå trögt då. Och sen ska han ju runda av karriären i tanken i OS 1932, som gick var då, Marcus?
Los Angeles.
Men där, och det här har ju, jag tror han varit inne och nosat lite på det här i ett filmkampsavsnitt där, du vet, va? Här blir det en riktig surdeg, för då är den svenska presidenten i internationella friidrottsförbundet som heter Sigfrid Edström menar ju på att de så mycket, då är det framförallt för betalningen han ska ha fått i tävlingar i Tyskland då, sånt där, och han blir ju diskvalificerad, han får ju inte ställa upp i OS 1932, även fast han faktiskt försvaras av Uro Kekkonen som är då hans advokat då, så de har ju en relation redan där de två, du vet, va. Och det här blir ju så surt blod, så det här är väl aldrig varför finkampen blir inställd i en väldigt massa år efter detta.
Ja, så kanske det är.
Det var inga finkamper på 30-talet, det är 6 år sedan.
Nej, just det.
Kör ihop sig lite här.
Ja, och det här är
men då gick han för, han ville vinna ett maratonguld, va?
Det gjorde han aldrig. Framförallt vill han ha det, han fick kunde aldrig få ta det.
Så han ska ha lämnat en kort kommentar efter maratonloppet till pressen. Alltså loppet han inte fick delta i då, för att han blev avstängd. Då ska han ha sagt, jag skulle ha vunnit med 5 minuter. Så ingenting mer. Ett bra sån one-liner.
En lite kantig one-liner.
Men det som kan vara intressant och lite mer på med honom är, alltså, det här är ju både fascinerande och lite tragiskt också, är att han är ju väldigt ovillig att hålla kontakt med idrottsrörelsen efteråt, för att han bygger upp, som sagt, han bygger upp en betydande förmögenhet på aktiesparare som han sen investerar i liksom fastighetsmarknaden i Helsingfors och äger till slut liksom över 50 hyresfastigheter i Helsingfors, så är alltså han är ju en riktig kapitalist helt enkelt, alltså en riktig entreprenör. Och han fick ju då mycket, alltså, att det här har ju du kunnat göra tack vare idrotten liksom, ditt kändisskap då, och det vill han ju aldrig kännas vid liksom. Nej, han tyckte mer, han var väldigt uttalad liksom, idrotten har inte gett mig ett skit liksom, jag sprang gratis liksom, det här har jag gjort med mitt egna flit, och det är så ingen jävel kommer liksom att påpeka för mig liksom, det här har jag gjort allt. Så han var väldigt, väldigt ovillig att omfamna idrotten där, och det blev väldigt tydligt inför OS 1952 i Helsingfors då, så ville man ju ha honom som fackeltändare, och det gick ju upp, det krävs ju att presidenten i Finland liksom mer eller mindre beordrar honom att nu gör du detta, alltså,
var det Kekkonen då eller?
Nej, det var inte Kekkonen, men att nu gör detta, men det är inte bara han, utan det var liksom alla, så du måste göra. Och till slut gick han ju då med på att göra det då liksom. Och sen blev det ju en succé. Men sen resten av livet så var han fortfarande, tog ganska mycket avstånd från idrottsrörelsen, ville inte ha så mycket med det att göra, och blev till och med, när han blev äldre och sjuk, så liksom, då var han ju väldigt gammal så liksom, och typ och uttalade sig även då liksom, att kolla här, jag har varit på världens bästa löpare liksom, jag blev äldre och sjuk liksom, det hjälper ju inte skit att vara duktig i sport liksom, vet, va? Ganska, och skänkte inte en krona liksom, också, för det här liksom, det är ganska vackert finns sätt liksom, trots att man är så framgångsrik och älskad, så ändå kunna liksom hitta en väg och bli bitter liksom. Det är imponerande.
Så lätt ger de sig inte, finnarna. Det finns den bitter.
Nej, men jag tycker att det finns oerhörda likheter med Sixten Jernberg, dels bakgrundsmässigt, dels kynnet då. Mm. Och sån här otroliga CV-et på löparbanorna. Han ställde väl upp i 12 olympiska lopp och tog aldrig sämre än ett silver.
Ja, nej, 9 guld, 3 silver.
Och det är också liksom Sixten Jernberg. Han åkte inte hem utan pallplacering. Då fick det vara ungefär så. Kan också sakna tiden när löparna var de stora idrottsmännen och idrottskvinnorna. Vi hade ju Gunde Hägg och Arne Andersson. De var ohyggligt stora alltså. Att det gick att bli sån superstjärna bara genom att springa långt och vara kantig och knotig och blek och tunnhårig.
Du säger att de liksom var i USA, det var uppvisningar och sånt. Mm. Det är alltså som uppvisning betraktad, det är så okej. Det blotta ögat kommer inte kunna se att jag är så mycket bättre än de andra på att springa, men om vi mäter det så orkar jag liksom lite mer än dem. Det är det. Jag menar, som att kolla, här är liksom ett exemplar människa som är bättre än de andra typ. Mm.
Det var det fanns då någon oerhörd exklusivitet i att se någon springa det snabbaste som någon någonsin hade sprungit. Mm. Det är så över 10 000 meter. Det är en sån otrolig happening. Ja.
Och det kommer när man var liten, visst vill man ju springa snabbast, vill man göra.
Jag vet ju rankingen av vilka som var snabbast i mitt område när jag växte upp. Och vi hade en löptävling tidigt där i typ 2:an eller 1:an liksom, hade vi så här som
skoljoggen.
Ja, men så här, springa, då körde vi 60 meter. Jag tror jag sprang på 8:06 eller så där.
Men sprang man inte sån här 700 meter också, 2000 meter när man kom upp lite i klassen, att det var sån här man skulle klara av att springa 700 meter. Det var ju så förslappat när en annan gick i skolan, så det gick ju till slut så långt så att okej, men gå sjöna så kommer du igenom den här kursen eller så ska du klara av vissa saker för att få ett betyg så här, gå.
De rökarna var ju liksom jävla lata, var också så här, nu är det orientering så här. Då var det så här, då kommer rökarna bara, ja, är ni det gå. Så orkar ni gå, det är en gympa sen, ni har inte bytt om. Ni röker under tiden så här. Men nu har vi gått med på för att det är så här, Sverige har skämt bort den här generationen, så det räcker att ni går och röker.
Gå orientering i jeans. Rektor får bli godkänd. Ja.
En annan som blir så här enormt stor, det är ju Matti Nykänen, backhopparen som delvis var samtida med Boklöv. Jag tror att det har skrivits 9 böcker som på ett eller annat sätt handlar om Matti Nykänen. Alltså det finska intresset för Matti Nykänen verkar vara mer eller mindre outtömligt.
Det är bara 2 år sedan han dog också. Alltså det kommer ju komma fler.
Det verkar som att de är så oerhört fascinerade av Matti Nykänen. Det har gjorts en film som heter Matti, Hell is for Heroes. Mm. Som jag tror är ett av hans många.
Hans egna självbiografi heter det också, tror jag.
Ja, men precis, det är ett av hans många. Han har ju väldigt många knasiga citat sådär, som han hävde ur sig, Matti Nykänen. Och den kom 2006 och sågs av, jag tror att det var den filmen, biofilmen, som sågs av flest finländare 2006. Alltså omåttligt populär. Om man tittar på hans CV då, så har han, ja, det går ju att argumentera för att han är den största backhopparen någonsin. Han vinner världscupen 4 gånger på 80-talet. Alltså först 82-83, sen 84-85, sen 85-86 och sen 87-88. 3 guld i Calgary, trots att Chinook-vinden höll på att ställa in tävlingarna. 1 guld i Sarajevo, 5 VM-guld. Så att det är ju oerhört CV liksom.
I en stor sport i Finland är känslan också att den passar ju det finska kynnet. Ja. Upp i en backe, hoppa och så är det bra.
Ja, men jag tänkte bara så här, fan, är det finskt den backe hoppa? Det är nog ändå ganska fin. Alltså man kastar sig verkligen ut med bröstet och ansiktet först. Jag tror att det finns ett väldigt stort mått av så här mod i backhoppning liksom.
Fruktansvärt oglamorös sport på alla sätt och vis ju. Ja. Ska du gå den här jävla trappan upp sen med skidorna, släpa på dem, och kallt och jävligt och svårt att träna året om, men det ska ändå gnetas på.
Det är väldigt vanligt med att man röker när man hoppar backhoppning, för att det är viktigt att man håller ner vikten och sånt, så man dödar sin aptit då, för man behöver ingen kondition egentligen när man gör det. Så det är väldigt många backhoppare som röker.
Boklöv är väl rökare också?
Ja, och det är kanske också en anledning, för man kan nog komma undan med att dricka en hel del också om man håller på med backhoppning. Så att det, och ändå vara världselit så.
Och som han drack, Matti Nykänen.
Som han drack.
Ja, men jag,
jag intresserar mig lite så här, över hur, varför är de så jävla intresserade av Martinikern? Alltså varför skrivs så mycket böcker om den? Varför gör man en film? Varför vill alla se den? Vad är det som är grejen med Martinikern? Och så läser jag någonstans, men jag har glömt vad det är, så dålig källanvisning här, men det är en svensk som går och tittar på premiären av Matti-filmen 2006 och så ser han den ihop med en massa finnar. Och de skrattar hela tiden så här under filmen på ställen som han inte fattade typ. Och det var ofta när Martinikern var så här dråplig och full. Mm. För han super ju liksom Martinikern på det här dåliga sättet. Alltså alla är överens om att Martinikern är en gentleman när han är nykter liksom. Mm. Han är snäll och liksom lustig och så här.
Gullig, omtänksam. Alla säger att en kanon kille, alltså mer än vanligt liksom.
Ja. Men sen när han dricker så bara blir han så här en helt hopplös suput. Så filmen går ut på väldigt många sätt att han får liksom, finska idrottsförbundet vill ju använda honom då, för han är så oerhört framgångsrik tidigt. Han slår igenom i Oslo 82, då är han 18 bast bara och vinner guld. Och han är en stor världssensation, så man vill använda honom som en omslagspojke eller PR-man. Han kommer ju från Jyväskylä och de vill använda honom också som en slags ambassadör för staden och sådär. Eftersom han är helt hopplös så super han ju bort hela tiden. Så det går liksom inte att tämja honom. Jag tror att det är det som också finnarna då, de verkar som att de tycker typ att det är kul. Alltså, jag vet inte. Så att så här, ja, men det finns någonting lustigt i det här dråpliga. Till exempel så, jag vet inte om det stämmer, men i filmen är det i alla fall så att han, när han vinner då i Oslo, så frågar de honom så här: vad tänker du på när du står där uppe och ska hoppa så här? Och tänker bara, jag tänker bara på att ha sex. Det är så märkligt. Och de bara, okej, okay, typ så här. De bara, men det där kablas liksom ut i världspressen. Så här, och de bara, men nu ska du vara ambassadör här. Och du kommer få en sportbil. Du kommer få liksom massa. Vi kommer se till att du får massa grejer så här. Han bara, okej. Okay. Och så bara, på den här banketten. Så bara, dricker han så mycket så han svimmar typ. Liksom. Alltså han bara dricker. För att det han tycker om, det är att åka backhoppning. Att hoppa backhoppning och dricka och hålla på med kvinnor liksom. Det är det som intresserar honom. Han gifte sig 6 gånger Martinikern.
Liksom.
Och varje gång så får han en ny chans till det så här, men nu Martinikern, nu måste det ordna sig så här. Så bara dricker han så här, så han bara rör sig så här obönhörligt mot eländet hela tiden liksom. Han tycker inte om att göra intervjuer heller. Han tycker liksom inte om den delen av idrottsliv, alltså av att vara en idrottsman. Så han bara, jag vill inte göra det. Då måste de muta honom. Han bara, okej, men vi kör dig dit i en sportbil liksom. Du får mat liksom. Du får mat och säkert också sprit. Tankarna går så här till Borg. Det fanns något så här, den här envisheten som fanns i Borg liksom. Hans förmåga var att jag kan med en liksom dåres envishet spela mitt baslinjespel, springa mer, träna mer liksom. Den envisheten kunde liksom inte tyglas. Det var också den envisheten som sen gjorde att han ville envisas med att spela med tennisrack och hålla kvar vid sin gamla spelstil när tennisen hade förändrats, och så gick inte det liksom. Så envisheten var också det som liksom drev dem in i slutet. På samma sätt kan man säga så här, Zlatan typ, att Zlatan hade sin kaxighet och sin att han var så här fri när han kom fram och så där. Ja, men så här, okej, men det är okej, Zlatan. Men vi vill att den ska vara så här lagom mycket kaxighet liksom. Och sen så bara har det liksom förändrat. Han armbågar någon, han gör någon ful eftersläng, han pratar om sig själv som ett lejon. Det får någon slags så här osmakliga, överdrivna konsekvenser då, hans den här, alltså det som är Zlatan, det är Zlatanska. Och vi vill hela tiden säga att det ska, vi vill att det ska vara så här precis lagom mycket av det där Zlatan. Men för att man ska kunna vara Zlatan och vara så otroligt bra på det man gör, så är det den omåttigt starka kraften i, alltså för oss döda är det så här, vi fattar inte riktigt det, att den måste vara på sitt överdrivna, smaklösa liksom. Och på samma sätt är det med nyckeln typ, att han bara liksom öser på sig, gifter sig, skiljer sig liksom, dricker till sig, super ner sig, får nya chanser, super ner sig igen liksom. Och han super ju så mycket så att han dör i sina egna spyor, och det har ju pratat om att han har haft en sjukdom i, om det är bukspottkörteln som har gjort, men den har också varit en full av drickandet då, som har gjort att han till slut då, kroppen är helt enkelt inte orkar mer, han dricker liksom ända tills det inte finns något liv kvar i honom. Och precis som Borg är det också det här att han slutar när Boklöv kommer. När Boklöv kommer och V-stilen kommer, som folk först skrattar åt, men som folk sen inser att man hoppar ju längre med den. Då vägrar han liksom. Han bara, jag är ingen jävla ladusvala, säger han. Nyckeln. Han bara, jag tänkte hoppa på det sättet. Jag vägrar liksom. För han har haft då sitt sätt liksom, och fokuserat mycket på sina kraftiga uthopp då liksom. Och det sägs ju då att han kunde, när han gjorde lumpen, att han kunde hoppa jämfota ända upp i överslafen då, Martin Nyckeln. Det var det som hans grej. Så då lägger han av, och efter det så vill han bara fortsätta sitt liv med. Så han, jag tror, försörjer han sig som stripp repa. Han spelar in en massa musik.
Jag har guldskivor i Finland, flera stycken.
Ja, men så säljer det svibra också. En har ju titeln Livet är livet då, som är ett av hans många beryktade citat. Då.
Har du inga fler sådana Matti-citat?
Vill du ha några Matti-citat? Ja. Livet är människans bästa tid, tycker jag. Som en som har prövat på allt kan jag säga att det fortfarande finns saker jag inte har prövat på. Det är så jävla svårare.
Man avgudar ju det där lite i en del rockstjärnor, så skulle jag säga. Där finns det här liksom helt konsekvenslösa. Ingen äger mig. Blir ju mer hyllat där, men så jag kan ju tänka mig att han är också en sån figur för många, för han är ju mycket, lika mycket en rockstjärna på det sättet i sin status som han är en idrottsstjärna.
Ja, precis. Om man ser också så här, när han gör intervjuer, den här envisheten, den här liksom, ingen jävel ska få liksom, han pratar med att jag vill inte bli av med min frihet liksom. Jag måste leva mitt liv, så han vill leva det intensivt. Ingen, man ser också i intervjuerna när han får inte hans blick så här, man ser att han bara så här, jag kommer aldrig liksom böja mig för er. Ni kommer aldrig få det ni vill av mig. Det finns någonting i mig som inte finns i dig, och det är därför jag står här och du står på den sidan, och ni kommer aldrig kunna liksom få kontroll över det, och ni kommer knappt kunna förstå det liksom. Oerhörd självständighet egentligen liksom, som jag tror, som jag ändå kan förstå typ att man uppskattar, och som man kan finna er liksom på något sätt, någon slags lustighet. Det finns någon humor, det finns något så här dråplig, lustfyllt, livslustigt över det liksom.
Vi måste också, någonstans måste vi också flika in att det är ett fruktansvärt becksvart livsöde som jag pratat om här. Alltså jag tänkte så här, man kan ju inte prata finländsk idrott utan att bara kort nämna OS i Helsingfors 1952. Mm. Så jag gör det nu.
Ingo-OS?
Ja, ett Ingo-OS, även om det kanske inte är det anslaget jag kommer dragandes med här. Aldrig tidigare eller senare har väl en så pass liten stad hållit i ett så stort arrangemang som Helsingfors gjorde 1952. Jag tycker att det säger ganska mycket om Finland och finländarna att dra ihop ett OS 1952 efter att ha varit en del av andra världskriget. 7 år efter freden.
Bara lägga till en detalj där. Det är ju att Finland, för att blidka Ryssland, så att ryssarna förstår att vi är med er, var ju tvungna att tacka nej till Marshallhjälpen. Så de fick göra det på egen hand, verkligen. Och de fick inte handla med västländer, och samtidigt som de betalade ett enormt krigsskadestånd till Sovjetunionen också. Så de hade allt där på sina axlar, men...
Och ändock. Och då tänkte jag att jag måste läsa lite ändå om den här olympiaden. Det är så jävla lätt att säga så, men det ska man inte säga till.
Man ska säga de här olympiska spelen.
Ja, exakt.
Olympiaden är tiden emellan.
Ja, och då hade det tydligen funnits en önskedröm i Finland om att arrangera ett OS. Och det uppstod säkert när Paavo Nurmi stod på sin absoluta topp och sådär. Fan, tänk om vi kunde få arrangera ett OS. Så tar det tid då innan man vinner opinion. Det räcker ju inte att en vill, utan man ska ha med sig politiker så även då. Men så lyckas man ju bygga Olympiastadion och få lite sådana här bitar på plats, en fin simarena och sådär. Och så får man OS 1940 för att Tokyo och Japan tackar nej på grund av att de har dragits in i kriget. Och ska arrangera det 1940, men det blir ju inte av på grund av kriget. Så då får de vänta till 52. Och när jag satt och läste här så hittade jag en idrottare som heter Kurt Vires. Har ni hört talas om honom? Nej. Osäker på uttal. Mm. Jag tänker att bara kort biografi över honom, så tror jag med hjälp av han och hans karriär så tror jag man kan förstå hur finländarna faktiskt stod ihop det här OS-et också. Kurt Vires var kanotist, drömde om OS-guld, men blev istället inkallad i kriget när det bröt ut, utan att ha gjort några OS alls innan där. Ligger någonstans vid fronten mot Leningrad, ute på spaningsuppdrag mellan frontlinjerna. Blir attackerad, överraskad av ett gäng ryssar. Blir skjuten i huvudet av ett maskingevär. Skottet går in vid sidan av höger öga, tror jag, ut genom bakhuvudet. Lyckas ändå på något vis kravla sig tillbaka till sina egna, sin front så att säga.
Det vi kallar för sisu.
Ja, lite sisu får man säga.
Jag känner mig att prata för lite sisu.
Ryssland är ute och letar efter honom där då och ska ta koll på honom. Han lyckas kravla sig tillbaka. Får där hjälp av några jävligt duktiga fältläkare som räddar livet på honom. Men då blir han ju krigsinvalid, vilket inte är så positivt, men kanske ändå lite, för det gör att han dels får någon slags statlig ersättning och kan då satsa lite mer på sin idrottskarriär. Så han satsar mot OS i London 48, oroar sig över en synundersökning han måste göra före uttagningarna och är rädd då att de ska klassa honom som invalid och inte skicka honom på OS. Mm. Då går han in och så sätter han sig hos en ögonläkare som säger så här: titta på skylten här och så håller du för ena ögat och så läser du vad som står på skylten. Då gör han så här, Kurt, smart jävel. Håller han upp sin högra hand över sitt skadade öga och läser med sitt, alltså han är blind på höger öga, så läser han på skylten med sitt vänstra öga. Funkar alldeles utmärkt. Sen istället för att skifta öga så skiftar han hand, tar ner högra handen och så tar han upp sin vänstra hand och håller för samma, det skadade ögat en gång till och läser med det vänster. Ja. Och då klarar han ju synundersökningen och får åka på OS.
Så otroligt. Finurligt
finsk.
Finurlighet.
Man kan ju också se de där läkare sitter och bara rafsar i några papper under tiden och skriver lite i någon journal och sådär och noterar inte alls detta. I London stöter han ju på Gert Fredriksson, det vill man inte göra, 48. Kör 10 000 meter kanot, det är det han är bäst på. Tömmer sig så fullständigt i Themsen att han vid mållinjen faller ur kanoten och sjunker i Themsen. Han tuppar av och sjunker. Rätt mycket folk i närheten som lyckas ju fiska upp honom då. Och han tappar medvetandet och dröjer till en timme innan han återfår det. Och då står det en glad tränare och ruskar i honom och säger: fan, du vann silver, du vann silver. Och då svarar han bara: min dag kommer ännu. Han är jättebesviken över detta silvret. Det är ju guldet han vill ha ju.
Vi närmar oss ändå peak Finland.
Ja, och så blir han så besviken så han lägger ner sin karriär. Men så bestämmer han sig ändå för att göra en liten satsning mot Helsingfors 52. Då är det så att han pendlar till sitt jobb 5 mil bort. Och för att öka sin träningsdos och tvinga sig själv till att träna så tar han bara med sig pengar nog så att han kan åka tåg enkel resa. Och så har han skidorna på ryggen. Så varje dag när han har jobbat klart så har han inga pengar på fickan. Han ska liksom inte kunna ta tåget tillbaka. Så måste han skida hem 5 mil varje dag. Han har beskrivit detta. Hur han längtade tillbaka till sin mamma, säger han, när det var så här tung, blöt snö och han skulle hem en tisdag. Yeah. Men det bygger ju förstås en
jävla
råstyrka
på slutet av arbetsdagen. Så här, skönt när jobbet är slut. Så här. Ja, då har man den.
Ja, då har man den.
Klumpen där.
Så ställer han ju upp i OS i Helsingfors 52, vinner 2 OS-guld, ett i K2 1000 meter och ett i K2 10 000 meter. Och jag tycker någonstans att detta, tittar man på Kurt och hur han bar sig åt, så förstår man också hur finländarna och Helsingforsborna bar sig åt för att lösa den här olympiaden, olympiska spelen. Jag tyckte det var så fint. Efter 52 så slutade han direkt, återvände aldrig till sporten. Han dog 92 och ligger nu begravd i Helsingfors på Sandudds begravningsplats alldeles intill vattnet. Endast något stenkast från Rodstadion i Tölö där han uträttade sina hjältedåd. Nej, 1952. Det är fint.
Ja, okay, ja.
Men jag tycker att men då fattar jag åtminstone jag hur de snodde ihop det här.
Ja, man går under och säger bara, hur fan kunde de få till det där 52? Det måste ju varit jävligt svårt. Och då kan man då läsa om Kurt Vidas och fatta det.
Ja, och som jag förstått också, det är väldigt mycket barn och ungdomar som hjälper till. De är guider, de säljer mackor, de säljer programblad och hjälper till. Det är liksom en folklig kraftsamling som måste till och som kommer till. Och så löser de det. Jag skulle också ha velat vara på invig. Det regnade på invig.
Ja, men såklart.
Ösregn.
Ja. Det blir lite tjatigt, men fan, jag måste få ge några rader här, för att det är så härligt med folk som kan skriva. Jag önskar att jag kan bli en sån en gång i tiden.
Ja, men vi
med. Sätta ihop några meningar. Ja, men vi pratar om pavonomen. Det är pavonomen som tände elden. Det är ett ikoniskt olympiskt ögonblick. Det är ju alltså i paritet med Muhammad Ali i Atlanta 96, skulle jag vilja säga. Ja. Och så läste jag Jolo, det vill säga Jan-Olof Olsson, som skrev för DN vid den här tiden. Han var och följde hela OS-et, och han har skrivit en bok som heter Kvällarna i Helsingfors. Han skriver så här om invigningen. Vi får se om ni gillar det eller inte. Och ni skulle ha sett vad som skedde nere på planen. Där stod nationerna snyggt uppställda och högtidligt uppsträckta. När de alla fick klart för sig, idrottsmännen där nere, att Finlands och världens store Nurmi skulle komma in med facklan och tända den olympiska elden åt deras lekar, upplöstes alla formationer och prydliga led. De sprang som galna om varandra, bulgarer, ryssar och amerikanska misser. De trampade varandra på tårna för att få se Nurmi. Vid ingången till upploppssidan gaddade de ihop sig så kompakt att Nurmi knappt kunde komma fram med facklan höjd i handen. Ett är säkert. Hur många guldmedaljer Nurmi än tagit i de tre olympiader, så var detta hans stora stund. 20 år efteråt. Det var en stund som ingen av oss 70 000 kan glömma. För den var fylld av så mycket mänsklighet och värme. Allt koncentrerat kring en liten 55-årig blek man. Så blek i skinnet att han nästan bara flimrade förbi våra ögon när han löpte förbi. Och så avslutar han så här. Högt över nationerna på planen och de 70 000 i den väldiga stadionskålen vajade tre flaggor på segarmasterna i det tunga regnet. De var alla Finlands flaggor, för det här var Finlands stora segardag. Det är bra.
Det är bra.
Hyland, Hyland, Hyland. Det är dags att hylla våra Hyland-prenumeranter. Den här veckan tänkte jag, eftersom vi pratar om Finland men inte pratar om finländska racerförare, så kompenserar vi det genom att jag då läser upp namnet på finländska racerförare och våra Hyland-prenumeranter. Detta gör jag nu, och jag gör det till tonerna av Enyas världshit Only Time. Valtteri Bottas, Simon Kingdahl, Carl Ebb, Andreas Bardun, Helge Hallman, Per Nilsson, Marcus Grönholm, Marcus Nymad, Mika Häckinen, Kristoffer Saltberg, Emma Kimileinen, Emil Karlsson Lagnelius, Tommy Mäkinen, Johan Wall, Heikki Kovalainen, Per Lagerqvist, Mikko Kosarovitski, Sigurd Bjerke, Jesse Kroh, Karim Hadji, Ari Vatanen, Axel Eriksson, J.J. Lehto, Marcus Halling, Kurt Lincoln, Magnus Tervik, Leo Mattila, Kristoffer Jönsson, Mika Mäki, Anders Sjöberg, Timo Mäkinen, Tevin Stakston, Marcus Niemele, Johan Andersson, Marcus Paltala, Mattias Axelsson, Rory Pentinen, Marcus Wilberg, Keke Rosberg, Einar Österberg och Kimi Räikkönen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Nu är Herman utan röker här. Pass på att säga det. Du var inte med då, Marcus, men Herman sa ju det här då, att han skulle liksom koppla på sin skärm så här, det kommer ordna sig, typ klappa. Nu han klappade mig på huvudet och jag blev lite stressad över att han inte hade något pass. Då stod det bara en sån finsk man där i disken på incheckningen, så här bister, tunn mustasch, sena 50, tida 60 kanske. Herman bara, ja, vi har inte fått med mig mitt ID-kort idag. Finns det något sätt vi kan lösa det här? Då bara tittade han på Herman så här, med helt dörrblick där finnen bara, körkort eller pass. Han bara, jag har ju ingenting av det med mig. Han har ju inte ett vanligt ID-kort ens, Herman. Så han bara, du behöver pass. Eller så skärmen då, som Herman kopplade på, det fanns liksom inget, alltså, det fanns inget utrymme för när den ska koppla på. Det var bara, han bara tittade, en finsk man som tittade på Herman så här, rörde inte en del av ansiktet. Sen han bara, ja, okej. Sen förstod Herman så här, det här är ju helt kört. Och då fick jag så i paniken han såg. Han bara tittade på klockan.
Bor det en liten speljävel i dig, Marcus?
Inte så liten.
Pengar.
Snyggt med euros också, är det inte det?
Okej, nu jävlar ska vi spela.
Här kort, vet du, det här är jokerpoker. Får royal flashen, vet du.
Ja, nu dubblar vi, ska vi se. Kolla här, det har varit lite olika. Men då är det röd.
Oj.
Är det bra att vara högt upp? Det är det väl, va? Första klassens med...
Det är de som överlever.
Det är de som överlever. Då är det bra. Fan, var inte vår hytt jävligt långt ner?
Ikväll på vägen tillbaka här efter man har druckit 9 gin och tonic så här. Lätt att hitta då. Så här. Om vi inte ens fixar det nu. Man får lägga ut en sån, vad heter det, sånt Ariadne-snöre, vet sånt. Man släpper ett snöre efter sig så. Så får man följa det. Följa det. Borta bra men hemma bäst. Så jävla liten hytt.
Plånboken lite lättare, gick rätt fort där. Ja, Marcus, du har skulder då.
Jag har skulder redan. Så det är inte så mycket, hanterbara skulder. 10 euro till Herman. Men ändå skuldsatt redan. Trots att det var ungefär när vi gick ut på öppet hav.
Nej, men i detta land av hjältar och antihjältar, vet, så tänkte jag nu försöka lansera. Och då liksom, jag var inte så mycket inne på Sisu, men liksom, jag skulle lansera en som kungen av Sisu. Den största av de alla finländska idrottsrensierna. Till och med större än Pavi Nurmi, även fast hans meriter kanske är lite svagare. Och det är då Lasse Wirén. Mm. En löpare, såklart. Bara lite kort bakgrund om Lasse då, innan vi går in på det. Jag kommer från Östra Nyland, började träna för löpning först vid 16 års ålder då, liksom. Det var ingenting man började med tidigt. Fick det stipendium för han hade ju bra talang, så man fick stipendium för att åka till USA och träna. Men det gick ingen vidare där liksom. Han trivs när han ville vara hemma i Finland. Lyckades få kontakt med en av Finlands största löpartränare som hette Rakka Haikola, som kallades för Rakka Rolle. Och det betyder på svenska råskinsrolle då. Och råskinsrollen, han såg ju det att när han insåg, han började träffa Wirén, att Wirén var ju så här bra utan att knappt träna alls ju. Så han insåg, men gud, det här kan ju bli, för han hade inte lagt av med sin karriär då. Så han tar en sista säng med Wirén, för han insåg att tränar den här killen ordentligt så kommer det bli bra då. Det kommer bli riktigt, riktigt bra. EM i frid går i Helsingfors 1971, och där är lite hype kring Lasse Wirén, men han det går ingen bra, det blir flopp för honom där, blir det. Han kommer upp 17 på 10 000 meter. Men som den äkta finnen han är, vad tror ni han åker hem och bölar? Nej, han knyter ju näven i fickan och tränar hårdare än hårdast, du vet va. Kommer till OS 72 i München, inte på något sätt som de favoriter och så vidare, vet. Men inte lite, med en liten asterisk bakom att det är talang liksom. Det är en talang, han är bra liksom. Det har slagit världsrekord på, eller sprungit väldigt bra på den dubbla engelska milen också, och så där, den här märkliga grejen då innan. Så det fanns form då. Och det blir dags för finalen på OS i 10 000 meter 72 i München, OS i München. Och då är det på Lasse Wirén hänger med bra, men på varv 12.
Börjar småningom snusa på Lasse Wiréns placering. Lasse ligger femma nu. Och Shorta lägger sig bakom Wirén. Det är mycket möjligt att han är varnad för mig. Och Lasse Wirén faller! Han snubblar där och faller.
Så ramlar Lasse Wirén och kommer alltså efter hela kluggan.
Står på näsan här, som
han står på näsan, han ramlar, det så står på näsan. Ja, det är även en tunisier som heter, jag kommer tyvärr inte ihåg den på, som också ramlade där. Tunisien var tvungen att bryta loppet efter den där. De kolliderade där, och det var ju mycket snack om, men det var någon som knuffade och så också så där. Men Lasse reser sig upp.
Efter Lasse Wirén hakar på igen och är fast gruppen, men är naturligtvis förfördelad av detta. Kan du se Björn med kikan om han har någon skada där?
Det syns nog ingenting. Nej. Det var Gamodi föll alltså över Wirén. Och varför Wirén föll, det kan jag inte förstå. Han måste ju ha tagit i någon annan där. Men han ser i alla fall ut att vara helt okej där. Men givetvis är han ut ur balans när han går upp där i loppet.
Och han går upp och tar kontakt med absoluta teten. Han går upp och lägger sig bredvid Haro. Efter Haro nu när Gifter går upp och drar förbi Bedford. Vi ska se hur länge Bedford låter Gifter dra. Lasse Wirén igen på fjärde plats. Lyckas han göra en fin löpning efter detta fall, så är det inte illa.
Tjurrusare alltså, spurtade fatt klungan. Så han är typ bara, i fatt klungan, kommer kanske sådär 40-50 meter efter. Spurtade fatt det liksom på ungefär 200 meter, så är han tillbaka då. Och enligt all möjlighet sådär, så ska det ju sabba ens chanser fullständigt om han ska springa 10 000 meter. Men Lasse, han biter upp, han springer. Det är dags för upploppet.
Lasse Wirén ligger i teten och Futterman håller ett avstånd på 3-4 meter. Detta kommer att bli en fruktansvärd spurt på sista rakan. Ska Finland ta guld på 10 000 meter? Det beror på vad Lasse Wirén gör nu. Han ökar tempo. Futterman kommer närmare. Lasse ökar och Futterman kommer. Och nu blir det en fruktansvärd sprintarduell på sista rakan. För nu ska man gå mot mål. Och Lasse Wirén håller undan och går ifrån. Och går ifrån. Lasse Wirén blir triumfator på 10 000 meter i olympiska spelet. Lasse Wirén från Mörkö. Trots fall i mål.
Och han vinner efter att ha ramlat då. Och sen då, som är nästan som en liten bisats då, så till först om ens efter han liksom, så tittar man på tid. Han har ju slagit världsrekord också då. Och det är liksom, i den här finska kontexten, det går inte att göra det bättre. Nej. Än så alltså. Att få liksom bli knuffad, ramla, få springa i fatt, slå alla ändå och sen slå världsrekord.
Lasse Wirén, tid 27:38:34. Nytt världsrekord i 10 000 meter med Lasse Wirén på första plats. Full till Finland, förlåt att jag skriker, jag kan ingenting annat göra.
Men då bara för att liksom poängtera att han är liksom löparkungen då, så en vecka senare, han har lite flyt på grund av hemska tragedier med svarta september, så blir ju förflyttad, så han får ju lite extra vilodagar, så han är ju riktigt fräsch inför 5 000 meters finalen. Vinner den också. Så han kom hem med dubbla guldmedaljer på 5 och 10 000. Vilket då i Finland med Pavi Normis tradition är ju enormt såklart, du vet. Men efter OS så är han en småskada, eller han får inte till. Han tar ett brons i EM 76, det är det bästa han får till då, liksom, vet du. Ungefär 18 månader före OS 76 så gör han en operation som då enligt går väldigt bra, men vilket han mörkar för ganska många då. Så han ligger ju liksom och tjuvtränar nu och vill inte visa hur bra form att den här operationen går bra, hur bra han är. Så att när han kommer till OS i Montreal så är det väldigt många som tvivlar på honom att det här kommer inte gå. Men Lasse stiger fram och vinner återigen 10 000 meter. Och en vecka senare igen vinner återigen 5 000 meter. Men den här gången har Lasse lite feeling också, så han känner liksom att bara att den går dagen efter 5 000 meter över. Så att, och det är första gången han springer maraton hela sitt liv då. Han vinner inte, han kommer femma i sin maratondebut.
För att testa på maraton på den absolut högsta nivån.
Ja, sånt där. Jag glömde faktiskt berätta en sån liten fin liksom, kvällstidningsdetalj också. För jag vill bara prata till Marcus som är så här. Det är ju att då, mellan finalerna på 10 000 och 5 000 meter i München då. Då drömmer ju då, han har tagit guld på tid, så drömmer både Lasses mamma och pappa att han kommer vinna 5000 meter också. Så de gör liksom klart i vardagsrummet så de ska ha klart för, plats för två medaljer. Så sitter de och pratar liksom där, men gud, ingen kommer ju tro oss liksom om att vi säger det här efteråt. Så de gör ju det man alla idrottsmän älskar, eller man hoppas att deras föräldrar ska göra. De ringer ju upp pressen och berättar att de har ju drömt att Lasse kommer ta det andra guldet. Det är klart liksom.
Liksom pre den här navelsträngsjournalistiken vi har sett så mycket av nu, det senaste OS-et till exempel.
Ja,
man ringer upp alla mor och farföräldrar och kusiner och klasskompisar och sånt efteråt.
Ja, det är ju lite större att ringa före. Det är lite större att ringa före.
Tror ni Thomas Wassberg hade sitt nummer till sina föräldrar sådär att han hör, kan vi ringa dina föräldrar bara, jag har inte pratat med dem på flera år.
Är ni ovänner? Nej.
Nej.
Det är inga konstigheter.
Särplayer är en sak för Lasse Wirén också. Han kunde ju då alltså egentligen alla liksom löptaktiker, även nästan som stilar då. Att han kunde ligga längst bak och slå alla på spurt. Han kunde ligga längst fram och bara dra sönder hela fältet med högt tempo. Han kunde göra sådana här tjurrusning där man ökar, sänker toppen. Han var liksom, han kunde aldrig gick alltså, när han var i zonen så gick det inte att slå honom. Vilken taktik du än valde då.
Men det är ju, ja, alltså det är ju helt makalöst. Man tittar på det loppet, för ser man också hela loppet så får man också den här känslan av jävlar vad länge de springer, fan vad långa det här är, så jävla långa, fan vad långa lopp det är liksom. Och man sitter ju med, det är så intressant tycker jag när man ser löpning där, att man försöker, man blir någon slags fysiolog med, man sitter och försöker utröna liksom kroppsspråket, ser de trötta ut eller inte, liksom rak i ryggen, och man jämför dem mot varandra hela tiden. Man lever verkligen in i de här olika kropparna och man ser hur de förändras under loppet sådär. Och så ser man dem falla liksom, och man tänker såhär, ont gör de, har en så pass hög hastighet där, och sen där kan jag hitta tempot igen liksom.
Ja, för mig, det där var egentligen första gången som jag såg ju självklart inte loppet själv, men jag hörde talas om det där väldigt tidigt så liksom. Kanske dels för att pappa jobbade mycket finnar och sådär, så att, med Lasse Wirén liksom. Och sen att han var med 76, inte för att jag såg det heller, men att han var ju en megastor liksom. Alla visste vad han var. Men att han också, att rätt tidigt hörde också att det här var liksom
personifierat.
Ja, personifierat. Sisu personifierat. Du kan inte säga det ändå. Vad är det?
Du måste.
Tre gånger till. Personifierat.
Bra.
Vi gick precis in på finskt vatten, fick jag besked om här.
Fan, vad härligt.
Ungefär när Lasse Wirén sprang i kapp. Men det är ju, alltså jag tänker också komma fram som löpartalang i Finland och behöva bli jämförd med Paolo och Lasse Wirén hela tiden. Kanske det tyngsta finska idrottsoket man kan lägga på någons axlar. Såhär, den nya Lasse Wirén.
Men om vi tänker på begreppet sisu, det kan ju inte bli mer sisu. Man ser bilderna, och det är så lätt att fantisera om den tjurskalligheten, kärvheten, hur förbannad han är för att han har ramlat. Alltså. De jävlarna, alltså, nu ska jag fan... Och ändå kunna hålla det. Och så står världsrekord också på det.
Det borde bli tecknad film, tycker jag.
Ja, lite så här.
För att bara ta en liten cirkel här. Vi har ju pratat om 52 OS och mycket löpning. Och Emil Satopek, Tjeckoslovakien.
Då är han försökte efterlikna 76. Precis. Såklart. Då, och
han tog alltså 5 000, 10 000 och maraton i just OS i Helsingfors 52. Men det stannar ju inte där, för att hans äkta hälft, säger man så?
hans fru alltså. Dana Satopka. Hon vann ju guld i spjut i OS i Helsingfors 52. Och det finns en berömd bild, en segerkyss när de möter
varandra. Det är en segerkyss.
Ja, det är rätt häftigt alltså. Och inte nog med det, de är också födda samma år och samma dag. De här två. Det är jättekonstigt. Och gift med dem, var exakt lika gammal, fyller upp på exakt samma dag och så blir det så fruktansvärt bra. Och vinna OS-guld i exakt samma OS.
Upp över havet och led ifrån land.
Underbart är kort. Vi har 10 minuter kvar tills vi är framme i Mariehamn. Mm. Och då har vi hur många minuter på oss att byta båt?
Kvart.
Vi var ju överens om att inte dricka någon alkohol innan vi springer första delen. Det har vi klarat av, så alkoholförbudet är nu hävt. Vi ska dricka upp den här stora starken innan på de här 10 minuterna. Vi blickar ut på en ensam finsk kvinna som letats ut på det tomma dansgolvet här i kasinot är vi väl nu. Marcus, du hann, när jag beställde den var den hann du spela bort en 100 till på multigame. Ja,
men det är faktiskt här. Han bara stack till mig en 10-eurosedel. Kom igen nu.
Men nu har du mer skulder till honom. Han vill göra dig beroende på något sätt.
Ja, just det. Jag ska leta upp en bankomat nu och lösa ut mig.
Stort tack för att ni har lyssnat.
Tack för att ni har lyssnat. Och jag vill bara säga, fan, jag önskar att vi hade haft mer timmar nu. Jag hade kunnat åka 5 timmar till i båten när jag hade bytt och vänta.
Så. Och åtminstone 5 minuter till så hinner jag dricka.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.